V-vitamin, det blå pillret, den blå diamanten. Kärt barn har ju många namn. Det här är Sexpodden, vuxenradio från RFSU, och jag heter Katarina Andersson. Ola Söderholm, komiker och poddare, kör lilla Drevet och Februaripodden. Du är så varmt välkommen hit till oss.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Har du någonsin svalt en Viagra?
Jag har svalt en ful Viagra, alltså inte märket Viagra. Och jag antar att det är exakt vad man inte ska göra, enligt till exempel RFSU-experten här. Men sanningen är att jag har gjort det vid något enstaka tillfälle.
Spännande. Ja. Det här blir en cliffhanger i våra program att Ola har tagit en ful Viagra. Och som du sa, så mitt emot dig så står Pelle Ullholm som är sex- och relationsexpert på RFSU. Jättevälkommen hit, Pelle.
Tack, tack.
Kul att ha dig här bakom micken igen. Nu ska det alltså handla om peniserektioner och potensmedel. Något som jag rent och personligen inte har så mycket erfarenhet av. Så Pelle, varför gör vi en hel podd om Viagra och hårda stånd?
Ja, men dels för att Viagra är såklart ett fenomen som är någonting som har bara funnits 20 år men ändå har format mycket av folks tänkande. Men så är det också så att 1 av 10 har tagit någon form av piller. Men av dem så är det bara 1/3 som har tagit något piller som man vet är schysst, som har kommit från recept och från apotek och så.
Och när du säger piller, alltså potenspiller?
Ja, precis. Ja.
Det är 1 av 10 män har gjort
ja,
det?
Ja, precis. Det är en undersökning som SIFA har gjort nyligen för SR. Och det är gruppen 18-35 då, så 1 av 10 testat det.
Men det är 2/3 av dem som har testat som inte har gjort det på det korrekta sättet.
Nej, men precis. Ja, har på något vis fått piller från en kompis eller kanske köpt på något ful apotek på nätet eller något sådär. Så mindre än 1/3.
Men det som är lite märkligt i det du säger nu, det är att vi snackar om män som är 18-35. Och när man tänker Viagra-mannen, alltså mannen som tar Viagra, åtminstone det som man kan ha sett i reklam. Jag bodde i USA. Till exempel i Sverige får man ju inte visa så mycket reklam för läkemedel i tv och på film och så. Men den Viagra-mannen, han är ju en medelålders man, ser väldigt...
En silverräv kanske.
Ja, lite upper class ut. Han är ute i naturen, han har tjock virkad tröja. Han har en snygg kvinna vid sin sida, kanske en hund också. Det ser ut som de lever det goda livet där ute på landet. Eller de har säkert en jättefin lägenhet, paradvåningen i stan. Men de är ute på landet och... då kanske ska ha sex eller någonting. Men det är alltså inte en 18-35-åring vi ser i den här reklamen. Och det var väl inte till dem som Viagra vände sig till från början heller, Pelle. Så har det hänt någonting här?
Nej, men alltså, det är självklart att pillret hade väl en annan... Vi ska ju få höra den historien också, nu avslöjar jag det. Men den hade ett annat syfte från början. Och jag tänker att... men vi ska prata lite grann om så här manlighet och så, hur det formar personer i olika åldrar. Men jag tycker att det är intressant att man kan få unga personer att ta det. Hur det nu har gått till.
Mm, en annan cliffhanger. Väldigt många cliffhangers här i den här podden. Men... Ola, som sagt, jag ska strax fråga dig mer om den här gången när du tog Viagra. Men först så skulle jag vilja presentera lite Viagra-historia, om ni är intresserade. Läkemedelsföretaget Pfizer uppfann ju Viagra och pillret lanserades alltså 1998. Det är nästan 20 år sedan. Och jag åkte ut till Pfizer i Sollentuna där de har sitt svenska högkvarter, för att träffa medicinska rådgivaren Oras Mistafa och kommunikationschefen Ulrika Gossens, som kunde berätta historien om hur Viagra kom till världen.
Ja, jag kan väl säga att själva utvecklingen av Viagra började 1986 i Pfizers laboratorier i England. Det var en grupp läkemedelskemister som undersökte ett nytt läkemedel som har tagits fram egentligen för att behandla kärlkramp. Deltagarna i testen, de rapporterade att andra effekter, förbättrat sexuell förmåga och i synnerhet erektion. Och det var så till och med att vissa vägrade att lämna tillbaka substansen som de hade kvar.
Men de var ärliga i alla fall och berättade att oj, vilket härligt stånd jag fick här nu.
Det är väldigt viktigt när man genomför läkemedelsprövningar att man rapporterar biverkningar.
Så det var det man gjorde här?
Ja, det var en biverkningsrapportering helt enkelt.
Hörrni, vi stannar där lite, för jag tycker att det här är en intressant poäng i den här intervjun. Alltså, en kärlkrampsmedicin som hade en oanad bieffekt kom alltså att bli världens mest kända potensmedel. Vad tänker du om den här historien, Ola?
Ja, men den är ju bra, den där frågan du ställde där med att de rapporterar om det i alla fall. Att det är, ja, det är intressant att de bara märkte det. Ja, jag vet inte, men jag antar att det här är väl relativt vanligt i historien när det gäller att ta fram mediciner.
Ja, det kanske det är. Jag fick bara en känsla av att det var på vippen att man inte kom på Viagra. Mm. Förstår du?
Ja, just det. Mm. Du menar så.
Och då kan det ju kännas som historiens vingslag här. Eller vad tänker du, Pelle?
Mm, ja, men det där är en klassiker, tror jag faktiskt. Det är, ibland, utan att veta så mycket om vetenskap och medicin, så känner jag att det är lite mer på chans än vad man tror. Och så kommer vissa saker fram. Det är ungefär som fidget spinner. Uh-huh. Alltså det var ju för ADHD-killar och tjejer, men så bara alla har den. Det var ingen som visste det.
Men det är liksom ett behov ändå som måste ha funnits efter, eller ett upplevt behov i alla fall, att man behöver en potensmedicin, men att det var ingenting man sökte efter parallellt. Att det var inte så att man försökte ta fram ett potensmedel. Nej. Och misslyckades, sen så råkade det komma på det här sättet istället. Mm. Utan det här upptäckten förekom behovet då, eller det definierade behovet så att säga.
Men behovet var så stort att de inte ens ville lämna tillbaka kärlkrampsmedicinen ju. Mm. Så ja, det fanns det. Ju där verkligen.
Och idag är det ju också ofta en indikator på att man kanske har problem gränsande till kärlkramp eller så, om man inte får erektion. Så man kan vända på den historien nu. Nu vet man att personer som kanske inte får erektion, när de är äldre, så kan det ha med det att göra också. Så då testar man andra test för att man har fått den här kunskapen med sig.
Mm. Anyways, när man väl hade kommit så här långt då, så utvecklade man Viagra i 10 år till med tester och så i labb. Och 1998, alltså 20 år sedan, så lanserades Viagra och blev då snabbt världens bäst säljade läkemedel. Förra året så såldes Viagra för 12 miljarder svenska kronor över hela världen. Men hur ser det då ut i Sverige? Så här berättar Åras Mustafa på Pfizer.
Det är väl roligt att veta hur många vi har jobbat i Sverige. Och det är ju, om vi räknar förra året, så det är ju cirka 500 000 erektioner.
Som vi har bedragit med.
Om man nu ska prata siffror.
Ja, 500 000 erektioner. Det betyder att vi faktiskt har bidragit till ett förbättrat samliv och framförallt bättre livskvalitet för många människor.
Mm. Vad tänker ni? 500 000 erektioner? Ola?
Ja, det låter ju mycket, men hur många erektioner är det totalt då?
Ja, är du bra på att räkna?
Det är 500. Över 1000 om dagen i alla fall. Över 1000 Viagra-erektioner om dagen i Sverige.
Just det, men jag menar, det är 10 miljoner människor. Jag vet inte hur mycket sex det har
i
Sverige varje dag.
Ja, potensen? Procenten
av potensen. Ja. Ja, men jag tänker, det borde inte vara 1 miljon ligg i Sverige om dagen ungefär. Eller flera hundratusen. Då är det ju ändå... Men alltså ja, det här... någon procent i alla fall är Viagra-drivet då. Ja, jag får inte riktigt ihop där. Ja.
Alltså du verkar ju snabb på det här med huvudräkningen.
Ja, jag lämnar det till ordet. Ja.
Alltså när de sa det där med 500 000 erektioner, så grejen var att vi satt i ett konferensrum och gjorde den här intervjun, och det var ganska lite småstyltigt sådär, kommunikationsaktigt ni vet. Och så är det stora fönster där på Pfizers huvudkontor som vetter ut mot stora fält i Sollentuna. Och när hon sa 500 000 erektioner, så tittade jag ju bara ut genom fönstret, så är det här fältet, så tänkte jag så här, i mitt huvud fylldes det bara med 500 000 män som stod där med stånd, alltså. Mm. Så här, att det är ju väldigt, väldigt många stånd.
Mm. Man tänker. Fält, ja. Det känns det så positivt också, som de framställer.
Verkligen. Ja. Så nu så ska vi försöka att inte få samma bilder i huvudet då, när jag ställer frågan till dig, Ola, om din ful-Viagra-upplevelse. Hur var den?
Ja, men jag gjorde den där grejen att jag beställde något som heter Camagra, tror jag, på nätet.
Det.
Ja. Bara en bit. Och det var väl bara en, som någon slags, man gillar att ha det hemma som någon snuttefilt eller någonting. Att man har en sån nervositet och att man kan ha potensproblem, men det är ju bara verkligen psykologisk impotens. Och sen så att man är rädd för att drabbas av det, man har kanske drabbas av det emellanåt, och så vill man ha det där och kunna ta det liksom, för att vara helt säker på att det inte ska hända igen. Så det är bara någon sån fånig idé, tror jag.
Kom
och sen
den?
En nervös yngling. Men sen så tror jag att jag svalde lite grann, eller ett halvt piller eller någonting någon gång, lite osäker på ifall det hade effekt. Men att det kanske i så fall var den effekten, kanske mer då psykologisk än något annat, att bara nu har jag gjort någonting och nu ska det ju funka, så då kanske det funkar.
Men du kunde köpa bara ett enda piller alltså? Det gick?
Det kanske var ett fyrpack eller någonting. Men jag tror inte att alla användes. Jag tror att jag slängde dem vid något tillfälle.
Och ditt paket slank igenom tullen och allting, och du fick hem det?
Ja, det var rätt länge sedan, så jag kom inte, ja, men det var inga problem i alla fall.
Mm. Men det kändes hemskt där i början när du liksom tittade på mig som att jag skulle döma dig för din handling.
Du är ju faktiskt sexexpert.
Ja, men jag tänker att det är, ja, du beskriver ju så fint. Så ja. Där känner ju många. Det är en ganska god anledning till att tänka sig att man testar saker som kanske inte behöver vara bra. Men det gör ju alla människor till och från. Mm.
Men vi har ju olika inställningar, kan jag säga så här.
Att är det för sur inte vara så dömande?
Ja, nej, Pelle inte dömande, aldrig. Men jag tänker det här med piller och en trygghet, en snuttefilt som du säger, eller en snabb fix, kan man ju se ett piller som också. Hur ser du själv på Viagra? Är det ett bra sätt att lösa ett problem? Eller är det någonting som vi borde tänka lite mer i kring, vad den här potensproblemen kommer ifrån liksom?
Ja, man kan väl se det på två sätt då, att man bara ser det som en enkel lösning på ett enkelt problem, att blodkärlen ska fyllas och penisen ska stå. Men sen då också att man kan se det på det mer här makroperspektivet, det samhällsperspektivet, att vad säger det, vad är det för värdering, underliggande värdering som är där om hur vi ska ha sex, på vilket sätt vi ska ha sex. Och man brukar prata om att läkarvetenskapen upprätthåller moralen i samhället, den moralen som finns vid varje givet tillfälle. Att man säger det att, om vi kanske pratar vid upplysningen, att då tog läkarna över från prästerna i att vara de som upprätthåller den rådande moralen i samhället. Mm. Icke önskvärda beteenden, enligt de rådande normerna, kan de medikaliseras, om man säger att det här är en sjukdom. Alltså till exempel kan man prata om att någon är blyg, det kanske bara är en vanlig mänsklig egenskap vid ett tillfälle. Men så kanske i vårt samhälle idag finns det väldigt stora krav på att du ska vara glad och utåtriktad och en go-getter. Och då är du inte bara blyg som en vanlig mänsklig egenskap, utan då är det, då kanske du lider av sjukdomen social anxiety disorder eller någonting. Ja. Och du behöver diagnostiseras och få medicin. Och att ja, men det finns väl en ganska sån allmän kritik och mycket forskning om det här, att sex är någonting som medikaliseras. Då, att om man pratar för 100 år sedan, att då var det väl sjukligt att vara promiskuös och att man var en hysterika kanske, om man var en kvinna som ville ha sex mycket, och att onani var sjukligt. Men så att i vår tid kanske snarare då finns en ganska stark motsatt trend, som är att det är en sjukdom att inte vilja ha sex väldigt mycket. Och att, att man medikaliserar det, och att det finns väldigt så stora krav på en att man ska kunna ha mycket sex och kunna vara bra på att njuta av sex och ha spännande sex. Och då liksom, när man medicinerar sin sexualitet på det viset, då finns det någon så här underliggande värdering där om vad som är det normala sättet att ha sex på, vad som är normalt, normala frekvensen, hur mycket sex man ska ha.
Det är otroligt spännande. Jättebra poäng ju, Pelle. Vad tänker du?
Eller Ola. Nej, men jag kan ta den poängen, jag tyckte den var bra.
Ja, jag tittar på Pelle och säger, Ola, jag vill credda dig för din fantastiska poäng. Pelle, vad tycker du om Olas poäng?
Jag tycker han har en poäng, och man kan ju dela upp det i två olika kategorier om man ska förenkla. Om man nu kommer tillbaka och pratar om unga som använder Viagra eller liknande preparat som man tänker i Viagra eller tror i Viagra eller motsvarande preparat. Enkelt uppdelat kan man säga, de som tänker att de vill ta det för att de är oroliga och känner att jag inte är säker på om jag kommer få en erektion. Till exempel när jag har blivit kär i någon och vill att den ska tycka om mig. Det är en typ av grupp. Sen finns den här andra gruppen som också är ganska tydlig. Alltså kanske mera som dricker en del och partyknarkar och är ute i svängen och liksom ska bära upp någonting där och vet att det är svårare att få stånd när man har tagit vissa preparat i kroppen och därför tar ett nytt preparat. Det är liksom två ganska olika personlighetstyper. Men jag tänker att ett jättestort problem som vi har i vårt samhälle, det är att vi tänker inte på unga män som potentiellt sårbara personer. Och därför blir det så att de kanske medikaliserar mot sårbarhet. Att inte duga och inte nå upp till vissa nivåer. Som egentligen inte, det är en större fråga än sexualitet. Men ståndet blir ett prestationsfokus. Och då blir det liksom så här, män ska inte vara sårbara eller känna att de inte presterar. Och då medicinerar vi mot mäns hegemoniska maskulinitet, skulle man kunna säga. Alltså, man höjer upp maskuliniteten så att den ska vara supermän allihopa. Och är du inte det, men go ahead, take a pill.
Mm. Spännande, nu kom vi ännu längre i det här resonemanget, eller hur Ola? Du känner att från medikalisering av sexualiteten så kom vi till medikalisering av sårbarheten. Vad tänker du om det här?
Ja, men det är väl just det här att det är saker som att det är alltid en diffus gräns där, att vad är patologiskt och vad är bara verkliga livet. Mm. Och det är väl det, det finns en kritiken mot läkemedelsindustrin, att man medikaliserar mer och mer av det som bara är vanliga livet. Och det finns väl, ja, det finns en sån debatt om det här med ADHD, medicineringen då och så vidare, och utskrivningen av de läkemedlen. Det är ju sig kontroversiellt, jag ser, jag är inte speciellt påläst om det, så jag ska inte hålla på och gissa för mycket om det. Men det är ju en sån grej att man pratar om att, ja, men vad är här, vad är bara en vanlig personlighetstyp, och vad är liksom en människa som lider av en sjukdom. Jag läste en bok av en som heter Rachel Hills som heter Sexmyten i samband med det här, och jag tror hon refererar till någon undersökning om amerikanska college ungdomar, college killar, att de om bara svarar i någon enkät hur många av dina skolkamrater tror du fick ligga i helgen. Mm. Och då så svarar de att jag tror att 80% av alla mina skolkamrater fick ligga i helgen, men den verkliga siffran var 5-10%. Så att
alla lever i en falsk verklighetsbild.
Ja, precis. Alla tror att alla andra får ligga mycket mera och är stressade av det, var den kontentan.
Det finns det säkert i college. Där finns det jättemycket. Alltså, dels så har man en sån extremt repressiv sexualkultur i delar av USA, och många får ingen sexualupplysning för de är 18, 19, 20 år. Och första året, det här är också en intressant fakta i fallet som gör det lite mer otrevligt, det är att de flesta tjejer som blir utsatta för något övergrepp, det blir första året på college. Alltså det är, jag tror att det är någonstans runt 80% av de som går college blir utsatta första året. Och det är också en förlängning av det här destruktiva maskulinitetstanken kanske, att man förväntar ha sex och sen så blir det så en clash när man också möter en person som inte vill. Så det finns många komplikationer, inte bara, det är därför det här pillret är rätt spännande. Liksom. Mm. Det lägger ett raster på vad man ska vara och vad det innebär. Och om man dessutom ska ha sex med en annan person så måste ju den möta upp det här. Och ja, jag tycker det finns många grejer på det här. Jag måste bara lägga till en annan sak som sådär, svensk forskning då, som jag har varit med och gjort.
Ja.
Och då har vi gjort studier när det kommer till 20-30-åringar som ibland använder kondom och ibland inte använder kondom. Så var jag med i den delen av Veronica Fridlunds forskning som var en kvalitativ studie. Och då kom vi fram till det här. Att jag frågade efter ett tag i intervjun när jag pratade med killarna, så var det så frågade jag, men har det hänt att du har tappat erektionen i samband med kondom? Och då använder de oftast ganska dramatiska formuleringar som typ så här, du menar om den har dött för mig eller om jag blivit helt jävla mjuk. Sådana liksom extrema tappa ansiktet känslor väckte det. Mm. Sen så pratade min kollega Veronica med tjejerna, och de sa att i princip alla killar de hade legat med använde som argument för att inte använda kondom att de var oroliga för att tappa erektionen. Så att jag, ergo, liksom, jag fick dra det ur dem, och de liksom tyckte det var skitjobbigt med som hade pratat då med någon partner, eller partnern hade förstått att det var erektionssvikten som de var så oroliga för. Mm. Och det säger någonting om hur svårt det är att formulera sig, vilken skam och vilket tabu. Framförallt unga män kan uppleva det här. Mm. Eftersom unga män inte ska ha problem med det här. Utan det ska ju vara nu jag alltid har stånd. Det är nu det alltid ska funka. Sen kanske man tänker att sen kommer det bli svårare. Det finns till exempel studier som visar att de minst nöjda personerna med sex i åldern 15-29, det är liksom 20-24 killar. Och som rimligtvis borde ha ganska liksom, bra på ett plan. Alltså, de är inte de yngsta, de borde liksom ha känt att det här funkar. Men då får man ställa sig frågan så här, om du frågar någon om den är nöjd, då måste man tänka på vad den förväntar sig när man ska mäta det måttet. Så.
Det kolliderar med berättelsen om man har om sig själv, att man skulle liksom kunna tappa ett stånd överhuvudtaget. Precis. Och att de använder sådana här ord som att man dör, att det här, ja, att hela ens identitet är investerat i den, i penisen. Liksom, att den ska stå, det är som att det är ganska intressant tycker jag, med många sådana här ord, att ha stake, att det handlar inte bara om hur vida du har stånd, utan det är hur du är som människa liksom. Och att man pratar om så här, amerikansk politik läste jag också någon gång, det här om att man pratar om att någon är hard on crime och on communism och soft om samma saker, så att det är någon,
just
att det här
det.
Är bara
att bara följa med
erektionen som en sån liksom bara.
Det är bara så många manliga världsledare som försöker skapa en bild av dem som potenta ledare på både ett och ett annat sätt, skulle man kunna tänka.
Ja, precis. Ja, men det är en så här viktig, nästan så avgörande komponent i den berättelsen, att jag är liksom, jag har den här pondusen, och då är det väldigt viktigt att den står upp också.
Men för mig så är ju frågan så här lite, vad är hönan och vad är ägget då? För de senaste 10 åren så har det skett en fördubbling när det gäller unga killar mellan 15 och 24 som hämtar ut potensmedel på recept, visar den här undersökningen som Sifu har gjort tillsammans med radiokanalen P3. Vad tänker du om det, Pelle, mot bakgrund av det vi har pratat om nu? Alltså, handlar det om att män har blivit sjukare, eller är det det här att kravet på att ha hårda stånd hela tiden har ökat?
Alltså, jag vet inte om det har ökat, men pillret gör det möjligt att liksom mäta det på något vis. Alltså, man kan mäta att folk skaffar pillret, annars kanske personer våndades med sin oro för stånden. Men vi kan inte, liksom, samhället hade inget riktigt bra sätt att få reda på det. Alltså, försäljningen av någonting är ganska tydlig markör för att man kan mäta någonting. Sen så tar det ju tid innan en produkt får fäste då för fel målgrupp, om man nu säger så. Så att det tog några år innan Viagra och andra liknande produkter började, att unga män började använda det i högre utsträckning. Jag vet inte. Jag är lite emot den här dystopiska bilden av att det går sämre och sämre. Men jag tror att just den här pillerbilden är snarare en värdemätning som något har varit ganska länge. Att unga män förväntas kunna ha hårt stånd, vill ha sex hela tiden. Och det finns ju också det här med att vi pratar om två olika grupper. Dels den här oroliga personen som var orolig i en kärleksrelation när den ville visa någonting. Den andra partypersonen kan ju ofta vara ganska medveten om att den vill vara en att det handlar om så här high level performance. Alltså att man egentligen ska vara bra på någonting. Att man är så här, jag tillhör de bästa 10%. Och för det, då måste jag dopa mig. Alltså egentligen är jag helt okej. Okay. Så att det är där maskuliniteten är liksom dubbel. Det handlar om dels att inte vara omanlig, men dels också drivande till att vara en manlig man. Den typen av dragspel finns i det här pillret. Jag tycker det är fascinerande.
Ja, men det är ju bättre att man vet åtminstone att man håller på att dopa sig då, än att man tror att man måste ta ett piller för att leva upp till det som man tror är normalt, som inte är normalt. Så kan inte du berätta för mig, hur vet man om man har kliniska, enligt en doktor, potensproblem?
Men det är lite diffust, för när man pratar om unga killar så säger ju nästan alla som jobbar med det medicinskt att 90% är förmodligen i skallen på en, det är psykologiskt och man stöttar personer för att man tänker att man kan ta dem över en tröskel. Så att bland unga personer är det ganska ovanligt medicinskt problem egentligen. Det finns självklart att man har erektil dysfunktion, alltså ED, bland yngre personer också. Men de flesta har inte det medicinskt. Men problemet är ju lika starkt upplevt. Kanske starkare för att man också är en person som är mer osäker på sig själv. Och man tänker att min framtid är inte ljus utan mörk. Så att den kan ju vara en stark drivkraft. Jag har mött många som jag har chattat med eller svarat på frågor som har ångest i någon mening och kan lägga det. Det landar liksom i erektionen mer än andra problem. Egentligen så handlar det om att de personerna säkert får komma och prata ibland om andra problem i livet också. Alltså så att man kan stärka sig, så kommer erektionen funka.
Men brukar läkarna vara ganska snälla? För det känns lite som att om man vet att 90% av problemen sitter i huvudet, tänk om man då hade en doktor som bara sa det. Ditt problem sitter i huvudet. Du ska inte ha någon medicin. Det hade varit ganska taskigt.
Det är inte så fungerande strategi kanske. Nej. Däremot så tycker jag att det kan vara lite synd om de bara kommer och pratar med läkare som är specialiserade på medicin då. Det vore ju bättre om man kom då. Så man kan ha förutsättningar om man går på en ungdomsmottagning där de kan liksom så här. Men du kan snacka med den här personen också. Guida in den att det kanske handlar om något kuratorsamtal ibland. Men den gruppen tror jag ändå som kommer, den tror jag har ganska bra förspänt. Jag är mer orolig för de som inte kommer till någonstans. Så jag är ganska
de
orolig
ser som Ola då, och köper nätet på fulapoteken.
Ja, det är ju en slags tecken på drivkraft. De här som liksom väljer bort
det. Försök att vända här nu. Alltså.
Ja, men det finns ju många som kanske, det vet vi att personer som tycker att det här är problematiskt, de kan välja bort relationer, de kan välja bort att liksom dejta med personer för att de tycker att det är ett problem. Och inte ta liksom nästa steg.
Ja, det är ju fruktansvärt. Ja. Det låter ju inte bra. Då är det bättre att bara skriva ut för glätta livet, de här Viagra-pillen tycker jag.
Ja, men jag tänker så här, att ha en strategi. Då skulle det vara så att om man får pillet så skulle man kunna ha det här att man också kan tänka och lösa det på andra sätt. För det är dumt om man låser sin medicinering, men det kan ju vara över en tröskel. Sen kan man se att det funkar och sen så ta bort det. Det skulle kunna vara ett sätt att lösa det på. Eller då terapeutiska samtal på ett annat sätt. om det. Och sen så det sista och viktigaste tycker jag som sexualupplysare, ge information. De flesta unga har inte alltid fungerande stånd. Att man tappar stånd en gång betyder inte att man alltid kommer tappa stånd. Det är totalt naturligt tillstånd att inte alltid ha erektion. Så man landar i det här andra, det mer sanna, hur det funkar. Om man får den bilden så kanske man är mindre orolig för att det händer. Man kanske vet att de som eventuella partners också kommer veta att det händer. Och då sänker man det här pressen. Så att det är det. Vi pratar som vanligt för lite om sex. Vi pratar för inte tillräckligt konkret att det verkligen är så att man ibland tappar man sånt, ibland tappar man inte. Med det perspektivet också handlar det självklart också om att inte vara så fokuserad på sånt sex som att man alltid måste ha hårt stånd jämt. Alltså smeksex, genom oralsex, se om det blir kåt av det. Tappar du ståndet till exempel, då kan du slicka eller suga någon. Mm. Du kan ha strategier för att smeka någon så att du blir kåt igen. Lär dig att det inte behöver vara just så där sex ska se ut. Att man ska hångla först och sen ska det vara en penetrativ del som är mycket kortare än vad de flesta tror. Och sen liksom, tänka lite annorlunda på sex. Det tror jag, det är ju framgångsfaktorn på samhällsnivå. Det går inte att ge folk piller för att de tror att man ska stånd igen. Eller det gör ju vi, men det blir för många piller helt enkelt.
Ja. Men hur var det för dig, Ola? För du har ju pratat väldigt mycket om stånd och erektion och sådär. Men när du då köpte de här pillren, hade du inte pratat tillräckligt mycket om det då?
Jag hade nog inte pratat om det i alla fall.
Och inte lyssnat på någon som hade sagt att det här är bara normalt och sånt där?
Ja, jag vet inte riktigt. Men det är klart att jag förstod nog ändå kanske vad det var och att alltså de problem jag hade under perioder snarare var alltså psykologiska då. Jag tror inte att jag tänkte så här att jag har någon slags missbildning och det här kommer aldrig gå. Men
så du var ganska medveten om att det var en snuttefilt från början?
Ja, jag tror nog bara att det var någon sån bara... Det skulle vara så himla jobbigt nu om det inte går.
Alltså,
och,
ja. Nu lät jag så jävla förnumstig komma på. Alltså jag måste säga, det är en ganska pressad situation även om man vet och kan räkna ut alla de här sakerna. Mm. Alltså även om man vet att det är en konstruktion och göra. Men vi råkar ju liksom leva i den. Det går inte komma ifrån att den här bilden som man kan ha att man ska fixa det här. Mm. Så kunskap är ju inte lösning på alla problem. Ibland kanske det är just det här... också att man ska, efter kunskapen ska man få någon slags trygghet och i tryggheten kan det ligga att andra liksom kan fatta det och att folk kanske ska dela mer av det så att man inte behöver känna sig så orolig. För att jag tror kunskap blir lite fyrkantigt ibland. Vi får ju alltid liksom lyfta att de flesta människor lär sig det med tiden att min kropp funkar ungefär så här och när jag gör det här så blir det så här. Men när man är ung så har man inte haft den tiden på sig.
Ja, men jag kommer ihåg det när jag var kanske 22 eller sånt, att det kom en film som hette 40 Days and 40 Nights, någon sån här amerikansk komedifilm, och så behandlar man en kille som skulle klara av ett vad, att inte ha sex i 40 dagar då, var det.
Just det. Och det var bara det är många som har vunnit det vadet.
Ja, vad menar du? Det är att vara singel eller vad då? Eller kanske också att vara ihop för vissa människor liksom, att det verkligen var en sån sexmyten grej, känner man lite grann då, att det här... Alla ska bara hålla med om att, ja just det,
det var
helt sjukt
film.
Att klara sig i 40 dagar.
Men hur som helst, friska män käkar Viagra och allra enklast så är det att beställa över nätet. Men risken med det är faktiskt stor. Jag åkte till Läkemedelsverket i Uppsala. Dit skickas de potenspiller som tullen får in, de som har beslagtagits, de olagliga pillren. För medicin ska ju skrivas ut av läkare. Och tar man det över gränsen så är det faktiskt smuggling. Och i Läkemedelsverkets labb så analyseras de här pillren. Och jag fick följa med in i det labbet ihop med apotekarna Elin Maria Bergsten och Andreas Blomgren. Lyssna här.
Varsågod, Evin.
Det här var ju lite spännande. Alltså en riktig labbmiljö. Vad är det ni har här framme?
Precis, det här är en massspektrometer kopplad till ett LC-system. Och här separerar vi olika föreningar baserade på ungefär hur hydrofila eller lipofila de är.
Gud, vilka svåra ord du säger.
Svåra ord.
Så det är en väldigt avancerad apparat.
Mycket
kostar
avancerad.
Flera miljoner, eller?
3-4 miljoner skulle jag chansa på.
Oj. Men du, vad har den här med fake Viagra att göra?
Vi använder det här instrumentet inte enbart för att leta efter sildenafil, som är den aktiva substansen i Viagra, utan vi screenar efter tiotusentals olika substanser i det vi misstänker är olagliga läkemedel. Det vi kommer in med här är små vialer eller flaskor som man laddar in här i autosamplen som den heter. Ställer man in dem här, stänger luckan.
Det vi har sett till exempel när vi har kollat på preparat från tullen, det är att sådana här potensmedel har innehållit antibiotika som inte borde vara där i. Att de innehåller värkmedicin. Och utomlands så hade man fall där det innehöll diabetesmedicin i såna här produkter. Så att då fick man superlågt blodsocker så att folk hamnade i koma och några dog. Man vet inte vad de här produkterna innehåller om man inte köper dem från apotek. Så enkelt är det.
Det här att folk beställer på internet från apotek som inte är godkända av Läkemedelsverket tycker vi är skrämmande helt enkelt. För man vet aldrig vad man får. Har du tur så är det absolut ingenting i tabletten och du blir bara lurad.
Ja, Ola, känner du ännu mer tilltryckt nu här i sexpodden när man absolut inte får göra det här? Det är ju Läkemedelsverket som säger det.
Ja, men det var en nödvändig uppsträckning. Då. Ja.
Men vad säger du, Pelle? Är det skrämmande för dig också?
Nej, men alltså, jag tänker att det är personer som befinner sig i ett utsatt läge, ganska många som, nu inte Ola, det är inte det jag menar, men alltså som ändå gör det här valet, och det är en position där faktiskt, återigen, att man kan se det sårbara i, att det är ganska enkelt att få det den vägen, man köper det via nätet. Det vanligaste har vi ju sett också, det är egentligen att man får det av en kompis, och det är kanske ett annat sammanhang, och då tänker jag, i min fyrkantiga värld, då är det mer så här party people fällan liksom. Mm. Så var det här de som beställer själva över nätet. De kanske inte har någon att referera till. Någon att prata med och bara tänker att det är jättejobbigt. Och inte väljer då att gå till exempel en ungdomsmottagning och prata om vad sex kan vara eller hur man kan ha det. Att det blir liksom en låsning via den här enkla lösningen. Och förhoppningsvis så är det så han säger att jag tror att vanligtvis är det så att det inte innehåller så mycket alls. Men man kan ju ha riktig otur också.
Mm. Ja, hörni. Vad känner ni er slutpratad när det gäller Viagra och hårda stånd, Ola?
Slutpratad?
Eller kan man prata om det här i evighet?
Ja, jo, men det kan man nog nästan. Men jag har ingen så här, ingen grej på tungan så nu direkt som jag kommer på här.
Mm. Och Pelle, hur vill du avsluta den här podden?
Nej, men jag vill att man verkligen tänker så här. Det finns en studie som en forskare som heter Linn Sandberg har gjort, där man har pratat med äldre heterosexuella män. Och där hon har undersökt hur de ser på sex och vad sex kan vara. Och för de männen så var det så att de hade en traditionell syn på sex som innebär liksom penis i slida sex typ. Så var övergången till att bli äldre var rätt jobbig. För de hade en bredare syn på vad sex skulle vara. Så blev sex intimare och någonting finare när man hade sex. För att man visste att man kunde ändra när erektionen osvikligen började svika. För det gör den ju. Misslyckandet ligger där runt hörnet. Man måste lära sig att hantera det på något vis. Men det måste man ju göra med stöttning från vuxna som hjälper en att göra det.
Men alltså en bredare repertoar då för vad som är sex.
Precis,
som så kan man skydda sig själv mot
precis, ålderdomen. Men det är också i stunden att man inte känner stressen. Att man hittar ett annat sätt att lösa det. Även om jag blir stressad nu, om jag väljer liksom att suga på någons bröstvårta då, eller hitta ett annat sätt att komma runt det, och den har skönt och jag blir oftast kåt av att någon annan har skönt, och då kanske erektionen kommer tillbaka av sig själv, och då har den bara dippat en stund och då var det ingen fara, och då kan man ha minnet med sig att det är inte så att det blir ridå, det blir svart när ståndet går ner en gång, utan man vet med sig, och det kan inget piller göra.
Jag tycker alltid att det är så skönt att lyssna på Pelle, Ola, eller hur?
Ja, men jag tycker det där var fin sammanfattning.
Ja, där sätter vi punkt för sexpodden tycker jag. Tusen tack då till våra gäster, komikern och poddproffset Ola Söderholm. Och tack så mycket RFSU:s sexualupplysare Pelle Ullholm. Hörrni, glöm inte att lyssna på våra andra poddar. Fler avsnitt av sexpodden ligger klara att bara klicka på. Precis som RFSU dokumentär, det är en poddserie om kampen för fri abort. Jag heter Katarina Andersson, ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Vilka filosofer vi...
Ja, men det blir
jättefint alltså.
Okej, ja. Ja, men det var...